Våldet har återvänt till Stockholm. Efter en relativt lugn period har 4 personer nu blivit mördade på mindre än en vecka. I en oroväckande trend är det inte längre de gängkriminella som drabbas värst. Istället riktas våldet mot deras familjer och närstående. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Det är torsdag kväll och klockan slår 8. Precis som vanligt vid den här tiden välkomnar Hasse Aro TV3s tittare till ett nytt avsnitt av Efterlyst. Huvudnumret den afton handlar om våldsvågen. Polisen jagar 2 män som misstänks ha skjutit mot en villa utanför Uppsala en natt i mitten av januari. Dådet tros ha varit riktat mot släktingar till Rawa Majid, även känd som den kurdiske räven. Nu uppmanas tittarna att hjälpa till.
Inte bara finns hela gärningen på film. Polisen tror sig också veta vilka de är. Och vi har både filmen och bilderna på de misstänkta. Så nu är det upp till er.
Det smattrande ljudet kommer från ett automatvapen som avfyras mot ett hus. Skotten borrar igenom ett fönster och går in i vardagsrummet. 3 personer ligger och sover på övervåningen. De klarar sig oskadda.
Polisen går nu ut med bilder på de 2 män som är anhållna i sin utevaro på sannolika skäl misstänkta för brottet.
De är misstänkta för försök till mord och grovt vapenbrott. Och vi vill veta var de här befinner sig någonstans, vart de här är någonstans. Det är en stor vikt för utredningen.
2 unga män visas upp med namn och bild i programmet. De har båda kopplingar till det kriminella Vårbynätverket och nu jagas de för inblandning i skjutningen utanför Uppsala. En av dem är 25-årige Adem Sarihan. På bilden som visas upp är han kortklippt och bär skägg.
Vet du var de 2 männen kan befinna sig? Eller vet du något annat om händelsen den 19 januari utanför Uppsala? Ring Efterlyst.
Fram till nu har misstankarna mot de 2 Vårbymännen varit en hemlighet i polisens utredning. Programmet är första gången som det blir känt att de misstänks för inblandning i dådet mot kurdiska rävens släktingar. Polisen hoppas på tipssamtal som kan leda dem framåt. Några timmar senare kommer istället larmet om ännu ett brutalt våldsdåd.
Under natten har en man i 50-årsåldern skjutits till döds i en bostad i Tullinge söder om Stockholm. Polisen kallades till platsen strax efter midnatt. Det ska ha varit personer som var inne i den aktuella bostaden som larmade 112 och flera andra personer.
Enligt uppgifter ringde det på dörren. Sen hörde skotten. När polisen kommer till villan i Tullinge ligger en man i 50-årsåldern död precis innanför ytterdörren. Han har mördats med flera skott som har träffat i bröstet. Hans fru och hans döttrar som också befann sig i huset klarade sig oskadda. Efter skotten har vittnen sett en mörk gestalt springa från platsen och försvinna i natten. Trots den pågående våldsvågen är dådet som en blixt från klar himmel. Mannen är ostraffad, hans fru också. De är vanliga laglydiga medborgare med vanliga jobb. Men det finns en koppling. Den mördade mannen är närstående till Adem Sarihan, 25-åringen från Vårbynätverket som polisen pekat ut som misstänkt för en skjutning i Efterlyst några timmar tidigare. Enligt uppgift har den mördade mannen och Adem Sarihan inte haft någon kontakt med varandra på flera år. Möjligheten att inslaget i Efterlyst och mordet i Tullinge kan ha ett samband är något som finns med i polisens utredning redan från start. Det är också en teori som får stora rubriker redan följande morgon.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen tillbaka till krimrummet, säger jag till Fredrik Sjöshult, kriminalkronikör på Expressen.
Tack så mycket.
Tycker du att man drar förhastade slutsatser om man kopplar ihop inslaget i Efterlyst med mordet i Tullinge?
Jag tror nog att man gör det. Det vi har lärt oss av den här typen av mord i gängmiljöer är att det här går inte så fort att sätta ett sånt här mordkommando på fötter, om vi får utgå från att det är det handlar om. Vi vet ju att det är 2 stycken killar som ser ut som springpojkar i gängmiljön som är aktuella här och gripna. Men så jag tror att det är ingenting man sätter. Man ska fixa vapen åt dem, man ska fixa transport fram, man ska fixa en tryckis, alltså någonstans de kan gömma sig efteråt. Att det skulle ske så snabbt, jag tror inte det, utan jag tror att man faktiskt under en tid från de som varit intresserade av att ta den här mannen av daga har ändå haft en plan för detta. Möjligt ändå att det på något sätt triggades av efterlysningen här i Efterlyst, men jag tror inte man ska dra för snabba slutsatser av tidssambandet. Men det är klart att det är ju tidssamband som gör
det. Är bara några timmar emellan.
Det är det som verkligen är, som är någonting som man funderar över, såklart. Men vi måste se det här på 2 olika sätt också.
I efterhand så har det här avsnittet av Efterlyst väckt en del ilska, inte minst hos familjen till den här mannen i 50-årsåldern som mördades i Tullinge. Man menar att det var fel att lägga ut namn och bild på Adem Sarihan, eftersom detta innebar att den här mannen blev en måltavla och att det då kan ha lett till det här mordet. Familjen har gått så långt, har vi kunnat se i SVTs rapportering, att man har polisanmält åklagaren, och den rubriceringen som man har angett då är grovt tjänstefel alternativt vållande till annans död. Vad tror du om en sån anmälan, Fredrik?
Jag förstår väl att det är väldigt starka känslor efter detta, och det är klart att man, om man ser snävt på vad som hände under torsdagen, så är det klart att man från familjens sida reagerar starkt på det. Men jag tror ändå man måste hålla huvudet kallt ändå. Och för det första, så jag tycker inte det var fel att publicera namn och bild i samband med en efterlysning av den här personen, med tanke på att det handlar om ett väldigt grovt brott i den här typen av pågående gängkonflikter. Det måste man i första hand säga att men det var inte fel. Om man då tror att det skulle få konsekvenser, men om det inte var fel, så får man ju stanna där, så att säga. Men att det skulle bli någon vållande till annans död eller någon grov tjänstefel, det tror jag inte att det handlar om. Men det är klart att det här är en familj som är, alltså, som är väldigt i stort en väldigt framgångsrik familj, en företagarfamilj och så vidare. Det är klart att det här har drabbat dem väldigt, väldigt hårt, och det är klart att de reagerar, och att de har reagerat på det här tidssammanhanget. Men som vi också sa innan, jag tror inte man vet allting om detta i samband med att exempelvis om det blir en förundersökning som blir offentlig, så kommer vi att se att det gick inte så snabbt att sätta det här mordkommandot på fötter. Jag tror inte det, och framförallt jag tycker inte att det var fel att gå ut med namn och bild i en efterlysning, med tanke på det grova brott som det ändå handlar om i det här fallet.
Det här avsnittet har vi döpt till Måltavla familj, och jag tänker att vi ska prata lite om den förskjutning som till synes har skett inom den kriminella miljön. Om vi börjar med den våldsvåg som svepte över Stockholm i januari, så då hade vi omkring 30 dåd, alltså skjutningar och sprängningar. Många av dem var inte direkt riktade mot de inblandade i konflikterna själva, utan snarare mot deras familjemedlemmar. Är det här en förskjutning mot vad vi har sett tidigare?
Det här är ju ganska extremt, får man ju säga, men det är klart att en del av de här konflikterna har ju kretsat kring den så kallade greken och den så kallade kurdiska räven. De finns ju inte i Sverige, det vet vi att de har varit utomlands. Vi vet också att på båda sidor i konflikten, framförallt då på grekens sida, alltså Dalen-nätverket, så är det väldigt många av de utbildade utpekade måltavlorna som från vecka till annan, vecka till vecka har befunnits utomlands, som har alltså åkt utomlands, sannolikt på grund av hotbilderna som har funnits. Och det gör väl då, det här drar väl igång något, att kommer man inte åt dem som är högst upp så får man söka sig till deras familjer. Men det är verkligen någonting som sticker ut under hela den här våldsvågen.
Och om vi tittar på de här dåden som fick väldigt mycket uppmärksamhet i januari mot just då släktingar till gängkriminella. Det var i princip ingen som blev fysiskt skadad. Nu verkar det ha skiftat. Vi har ganska detaljerat gått igenom vad som hände i Tullingen natten till fredags. Men faktum är att redan efter ett dygn så skedde ytterligare en brutal händelse. Klockan var 3 på natten till i lördags när SOS fick larm om en lägenhetsbrand i Alby. Den här branden fick katastrofala följder. Vad vet vi om det som hände?
Men i den här lägenheten så ska då en person som pekas ut som någon slags måltavla bo. Han har också någon vag Facebook-koppling till den person som skulle vara måltavla i Tullingen där så en man i 50-årsåldern sköts ihjäl. Så här finns någon slags koppling. Men den här personen ska bo då i den här bostaden. Han finns inte på plats då, men i det här brandattentatet så dör då hans mamma och hans 17-åriga flickvän. Och det är klart att det här är ju, nu kommer det här i en helt annan dag i de här våldsdåden. Men det är klart att det här skulle kunna hänt tidigare. Det har varit ett antal skottlossningar där det bara handlar om Guds försyn att ingen har dött. Man skjutit rakt in genom lägenhetsdörren. Man kan ju inte veta om det står ett barn bakom den här lägenhetsdörren. Man kan inte veta om det står föräldrar eller andra bakom. De här skjutningarna, det är ju samma typ av hänsynslösa agerande som då i Albin där man har utfört brandattentat och de här två kvinnorna dör.
Det är väldigt hänsynslöst. Det finns uppgifter om att någon typ av brandfarlig vätska har hällts in genom brevinkastet och sedan har man tänt på. Vi hade ett liknande sånt dåd i Fittja för några månader sedan. Det är ett väldigt hänsynslöst sätt att ge sig på någon. För det som händer är att den här branden tar sig, det blir ett väldigt explosivt förlopp och allting går snabbt. Och den plats där man kan ta sig ut, alltså ytterdörren, det är där det börjar brinna.
Och det är klart att de här personerna som häller in den här vätskan, de har ju inte en aning om vilken effekt det får när de tänder eld där. Och det är också återkommande. Man förstår liksom inte konsekvenserna av att man skjuter 20 skott in genom en lägenhetsdörr eller man sätter ut en bomb. Man kan inte, den här typen av personer vet ju inte vilken sprängkraft bomben har. De vet inte vem det är som går förbi den här termosbomben dagen efter, om det verkligen är den de var ute efter. Eller om det är en dagisgrupp som passerar, en unge som tar upp termosen och smäller den av. Alltså, det är fullständigt hänsynslöst och fullständigt, alltså det finns ingen tanke över att det kan drabba då andra än de som är måltavlorna.
Och de här två personerna de dör på ett fruktansvärt sätt. Det är som du säger, en kvinna i 50-årsåldern som brinner inne. Sen har vi den här tonårsflickan som i slutändan så hoppar hon från femte våningen. Inte heller hon överlever allt detta. Det är ett fruktansvärt sätt att dö på.
Ja, och jag måste säga, när vi började jobba här efter helgen och man följde nyhetsutvecklingen i helgen och det som hände, jag förstår inte varför inte det här blir större sak i samhället, att det inte blir en starkare reaktion på detta. Ingenting från polisledningen att tala om, ingenting från politikerna, men alltså fullständigt hänsynslösa dåd mot de här måltavlornas familjer och mord, väldigt brutala mord. Och det har blivit liksom som att ja, det har accepterat, det är så här den här våldsvågen vi får leva med, det här har blivit vardag, men det vi kan ju inte resignera inför det.
Och det här är då två kvinnor, de två mordoffren, som de har ingen koppling till gängkriminalitet själva. De har inte gjort sig skyldiga till någonting eller dömts för någonting. Och den här mannen som då binder dem samman, det är en man i 20-årsåldern som inte heller, han har någon dokumenterad koppling till gängkriminalitet. Däremot så finns det uppgifter om att han har umgåtts med gängkriminella. Det är inte alltid helt lätt att stämpla vem som ingår i ett gäng och så vidare.
Nej, och det gör ju det här så komplicerat såklart, att det finns så oerhört många måltavlor och det är såklart att inte polisen kan veta alla
veta om vilka de aktuella måltavlorna är. Om man dessutom då vidgar till familjer och närstående och ibland då företag med vaga kopplingar till någon som man tror har koppling till det hela. Så det finns oerhört många adresser som du kan smälla på eller kan bli skjutningar på.
Våldet satte inte punkt i Alby, utan ytterligare ett hänsynslöst dåd skedde natten till i tisdags. Då blev en man i 30-årsåldern skjuten till döds i Flemingsberg. Vi vet att den här mannen har en lång kriminell historik och att han har kopplingar till det kriminella Södertälje-nätverket. Även i det här fallet finns det anhöriga som utsätts för en stor hänsynslöshet. Vi vet att mannen i Flemingsberg sköts till döds i en lägenhet där hans minderåriga barn befann sig. Det här är inte bara hänsynslöst ur ett etiskt perspektiv, utan det är också någonting som sedan något år tillbaka kan vara straffbart.
Ja, det är då ett barnfridsbrott. Om man då utsätter någon för exempelvis ett grovt våldsbrott och ett barn blir vittne till detta, så ska det dömas separat som ett barnfridsbrott på samma sätt som att man kan anse att ett rad olika fall av misshandel blir också då ett kvinnofridsbrott eller en kvinnofridskränkning eller sabotage mot blåljusverksamhet. Det bygger på att det är ett antal andra brott som inträffar. Men det här är då ett eget brott, vilket gör i praktiken att den, om det handlar om en grov misshandel, så ska den straffas hårdare. Eller om det nu det här då handlar om ett mord, så ska det vara liksom straffskärpande att det också handlar om ett barnfridsbrott. Det är inte så att straffvärdet utgår från barnfridsbrottet, men det gör att man ser allvarligare på brottet.
Mm, också en tydlig signal från samhället att man ser allvarligt på det.
Ja, och det här handlar väl egentligen främst då om relationsvåld, att barn i relationer tvingas se hur exempelvis deras mamma misshandlas. Då blir det här ett betydligt allvarligare straff för den typen av brott. Men det kan självklart också vara aktuellt i samband med mord.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså, på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. När våldsvågen i januari var som värst så kraftsamlade polisen. Man kallade in personal från hela landet för att försöka stävja våldet i Stockholm. Till en början så får man säga att läget lugnade ner sig. Nu har vi ett läge där vi har 4 mördade i södra Stockholm på bara några dagar. Är våldsvågen tillbaka?
Ja, jag tror att det var kanske lite för tidigt att hoppas på att det skulle vara över. Framförallt med tanke på att de som greps, om man får kalla det för första delen av våldsvågen, det var i huvudsak utförare. De som är anstiftare, de som har varit beställare bakom de här brotten, har ju inte gripits det här, utan även framförallt varit springpojkar som har gripits. Och det gör ju att roten till det onda har funnits kvar. Sen har det möjligen tagit lite tid för nyrekrytering och så av springpojkar, men nu ser vi ju en ny väldigt brutal våg i detta. Och sen får man inte glömma bort att om det här möjligen handlar till en början om narkotikamarknader i Sundsvall eller i Stockholm eller på olika delar av landet, så är det klart att i det här läget så har det varit så många våldsdåd som också gör att det föds hem på hem i de här våldsspiralerna. Så det är möjligt att nu handlar det inte längre om narkotikamarknaden, utan nu handlar det om att
ska hämnas på B för att B har gjort något mot A, och sen ska B hämnas på A för att den har gjort något, och så vidare och så vidare.
Sen kommer C och D in också.
Ja, och sen kommer det olika konstellationer, och sen får man uppgifter om att olika nätverk är inblandade. Så det är klart att det här, det som hände i januari och december och januari, det är klart att det också födde väldigt mycket hämndtankar.
Du använder det av ordet springpojkar. Pojkar är väldigt träffande i flera av de här fallen. Vi har sett att många av gärningsmännen är väldigt unga.
Ja, och då tacksamma uppenbarligen för att rekryteras för att utföra den här typen av grova brott. Det är ju en fruktansvärd utveckling med tonåringar som verkar stå på kö för att utföra väldigt grova brott. Och det är klart att det är tacksamt för en beställare som möjligen sitter ut landet och har så många utförare att tillgå.
När våldsvågen var uppe som mest på tapeten för en dryg månad sedan, så var det framförallt två personer som rapporterades stå i fokus då. Vi hade mannen som kallas den kurdiske räven, Rawa Majid, på den ena sidan, och på den andra den man som kallas för greken. Han heter Mikael Tenessos. Är det samma konflikt som vi ser nu?
Vi ser väl att det var själv på en skjutning, en trappuppgång, blir inga rubriker av den i förra veckan, men det var nog snarare kopplad till en konflikt mellan greken och det så kallade Dalen-nätverket och det gamla Farsta-nätverket, där det har funnits en långvarig konflikt. Där är det inte någon kurdiska räven möjligen inte med, möjligen har han tagit en sida i det hela, men grundkonflikten är sådan. Sen är det andra, nu kom Södertälje-nätverket upp igen. Nu vet vi inte vad den skjutningen eller vad det mordet innebär, och om det är en intern konflikt, det har varit väldigt mycket intern konflikter i Södertälje-nätverket, eller om det är någonting annat. Man har ju sett att en del från exempel Södertälje-nätverket har ju anlitats som utförare av olika brott under våldsvågen. Och det gör ju också att det hela tiden bildas nya konstellationer. Så det här med att allting ska handla om kurdiska räven eller greken, det är riktigt så enkelt det är. Det handlar inte om två grupperingar, utan det handlar också om grupperingar som lierar sig med varandra. Kurdiska rävens nätverk kallas ju för Foxtrot. Det har varit tydligt under tid att de har lierat sig med det så kallade Maj-nätverket, som har en lång konflikt i Vårby som emanerar i Vårby-rättegången och så vidare. Så det här hela tiden rör sig konfliktkartan, och det gör ju givetvis att det blir svårt, men det är också oroväckande att liksom våldsamma grupperingar går samman.
Är det någonting man kan slå fast, det är det att det är väldigt rörigt och rörligt i den kriminella miljön?
Så är det, och det är väldigt lättantändligt.
Det har gått en vecka sedan händelsen som inledde det här avsnittet, alltså mordet i Tullinge. Sedan dess så har utredningen gått framåt. Två personer har häktats misstänkta för inblandning i mordet på mannen i 50-årsåldern. Enligt uppgifter så är de 19 och 17 år gamla. Det är två bröder det handlar om. De har båda koppling till ett kriminellt nätverk i södra Botkyrka, och de har dömts för en del brott sedan tidigare. Vad bedömer du, Fredrik? Är det återigen utförare som frihetsberövas här?
Det är nog min uppfattning. Vi har kommit fram till det, och vi har sett det i researchen, så de ser ut som springpojkar i det hela. Det ser inte ut. De har ingen tydlig motivbild. De har inte själva någon liksom långvarigt våldskapital som de verkar sitta på, utan här verkar vara den typen av personer som är tacksamma att rekrytera om man vill ha ett uppdrag utfört i Stockholms gängmiljö.
Det finns en intressant omständighet kring de här två bröderna. När åklagare Mikael Karlsson skickade in sin häktningsframställan till tingsrätten häromdagen, så åberopade han fortsatt sekretess på deras identitet med hänvisning till offentlighet och sekretesslagens 35 kapitel, första paragrafen, andra stycket. Om man lägger lagboken åt sidan och pratar lite mer lättbegriplig svenska, så ville åklagaren att identiteten på de här två skulle hållas fortsatt hemlig, eftersom deras anhöriga skulle löpa risk för våld om namnen kom ut. Det är en ytterst ovanlig begäran och ett kanske ett tecken på att läget är mer upptrissat än
vanligt.
Det
här är ju väldigt, väldigt ovanligt, får man ju säga. Och det är liksom exceptionellt. Men jag tror att det här är någonting som görs. Det är undantagsfallen det här handlar om. Det går liksom inte att ha hemligheter kring detta. Sen är det ju så att
alltså i de här gängmiljöerna så sprids det ändå snabbt vilka det är som är aktuella. Det sprids genom att polisen måste göra utredningar och fråga folk och förhör och så vidare. Och det här är namnuppgifter som ändå kommer ut, så jag vet inte riktigt vad som är värdet av det heller, måste jag säga.
Jag hörde av mig till en erfaren domare i en annan del av landet bara för att stämma av om det här faktiskt är så ovanligt som jag upplever att det var vid en första anblick. Han sa att jag har aldrig fattat ett sånt beslut, och det enda fallet han kunde komma på rak arm där man faktiskt hade använt sig av detta, det var efter polismordet i Göteborg för, vad är det, 1,5 år sedan.
Och den identiteten var ute överallt annars, så det var ju tämligen verkningslöst det som man höll på med där. Men så, nej, det här är väldigt, väldigt ovanligt. Sen är frågan, ska vi ha den typen av slutenhet i samhället? Det måste ju ändå vara så att vi i den här typen av våldsåg måste kunna berätta om, det är inte för att vi ska hänga ut de här pojkarna, utan det handlar om att vi ska berätta om deras bakgrund. Vad har samhället gjort för insatser tidigare? Hur har LVU-vården kanske misslyckats i de här fallen? Vad har det gjorts för insatser? Vad har det gjorts för insatser i samband med tidigare eventuella domar och så vidare? Det är sånt som man måste lyfta upp till ytan i ett samhälle. Man kan inte liksom trycka ner det under ytan. Så det är helt fel väg att gå med den här typen av sekretess som ändå verkningslös. Vi vet redan vilka det är.
Som anhörig till en kriminell så är man väl alltid orolig för vad som ska hända härnäst, föreställer jag mig. Men tror du att det finns fog för att vara mer orolig för sin egen säkerhet i en sån här situation jämfört med tidigare?
Det är klart att det här är ett antal dåd nu som har riktats mot respektive familjer som gör att det här kommer väcka frågor hos väldigt många personer, men det är också väldigt svårt, och det kretsarna blir väldigt, väldigt breda, så det är väldigt svårt att säga exakt vem som ska ha skäl att känna oro.
Om vi då zoomar ut lite, vi har de här 4 morden nu på väldigt kort tid i en liten del av, ja, men i södra Stockholm om vi säger så. Vad ser du att polisen har för möjlighet att få stopp på det? För nu har de ju den här insatsen igång. Det här händer
de ändå. Har den här insatsen igång. Det tas ganska mycket vapen, får man säga. Det tas ganska mycket handgranater i beslag, sprängkapslar och så vidare. Det är lite olika uppgifter om hur många som är häktade och gripna, men det rör sig om runt 100-tal. Och det är ändå ganska mycket. Polisen säger att det beror på att de är ganska klantiga. Och det är klart att det kan ju bli en effekt av att man väljer att anlita den här typen av unga utförare. Det är klart att de är klantiga, och det är klart att de kanske åker dit. Tyvärr är det ju så för de här beställarna att det står en kö med andra som är beredda att ta det, så de behöver liksom inte vara så oroliga över att det är så många som åker dit. Men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt många utförare som har åkt dit i detta.
Ja, tittar man i utförarledet så verkar det inte ha några lysande framtidsutsikter att ta jobb i den här våldsvågen, om man säger så.
Nej, utan det är ju väldigt många som åker dit med vapen. Det är också ganska ovanligt det här att de åker dit på förberedelse till mord, som har varit i ett antal fall. Det är många som åker dit på grovt vapenbrott, och det är ju på gränsen till förberedelse till mord, får man säga. Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, så att man åker runt med sprängkapslar. Jag börjar undra lite, men det här är bara en spekulation, men det är det så att polisen har tillgång till några krypterade chattar som man hade exempelvis under Encrochat, under Anom, det var framförallt då som man kunde följa det i realtid, så att säga. Det berättar man ju inte förrän i efterhand. Jag menar, exempelvis under Rimfrost så sa man att Rimfrost var ett slag mot gängen då, den här stora insatsen som gjordes. Så det var ett lyckat polisarbete som gjorde att man kunde stoppa flera mord och så vidare. Det var ju Encrochat, det var ju den här underrättelseinformationen som kom i hemlighet från Encrochat som gjorde att de här morden kunde stoppas, som gjorde att de här vapenbeslagen kunde stoppas. Och det är nästan så många gripanden som görs här, så att jag börjar lura på om det inte här handlar om någonting sånt här.
Och med tanke på den kraftsamling som polisen gör så förutsätter jag att samma sak sker på underrättelsesidan, att man måste ha ett större inflöde än vad man vanligtvis har.
Ja, och man kan säkert motivera att man kan ha ett väldigt, väldigt vittgående, alltså dataavläsning och så vidare, men jag undrar om det inte finns någon, att det är många kriminella som använder exempelvis Ghost-lurar nu.
strukturerna har funnits så länge, så det vore väl 17 om inte någon kreativ person i Frankrike eller USA har tagit sig in i den där kommunikationen, skulle inte förvåna mig.
Ghost, som är ett motsvarande system som Encrochat eller Sky, ECC eller Anom, men som så vitt känt inte har hackats än så länge.
Så vitt känt, så det finns ju exempelvis en ghost-lur efter Adriana-mordet som är beslagtagen, som svensk polis och åklagare vill ha hjälp av FBI att knäcka och öppna, men man har inte fått den hjälpen. Det kan ju vara en indikation på att det inte har lyckats, men jag skulle förvåna mig nästan om det inte är så. Det tycker jag ändå, det är intressant också, lärdomen från alla de här tre är ju att först insåg de att nu har polisen tagit sig in i Encrochat, och fortsatte de med Sky och var lika öppna där. Och när Sky gick ner, ja, men då fortsatte man med Anom istället. Och de drar ju inte öronen åt sig, så det är ju inte så att man tror att de har övergått till brevduvor bara för att det har varit som det har varit, de kriminella. Men så jag tror att det är fortfarande en ganska öppen kommunikation i någon form av vad de tror är säker kommunikation. Förhoppningsvis är den inte säker.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Några avslutande ord här. Vad tror du kommer hända den närmsta tiden? Kommer vi få se fler våldsdåd?
Jag tror att det oroväckande är att det är så himla många röda konflikter i Stockholm nu. Det här är inte Hells Angels mot Bandidos, det här är inte greken mot kurdiska räven, utan det är multipla konfliktytor som finns. Och vad vi också lärt oss tidigare är att man kan peka ut ett antal röda konflikter exempelvis, men helt plötsligt så går det helt på fel håll i en annan del av, exempelvis Södertälje-konflikten förra hösten, där polisen hade pekat ut ett antal konflikter som extra aktuella med extra stor risk för våldsamhet, och plötsligt så brakar det loss i Södertälje. Och det är ju det man är orolig för nu. Vad är det för konflikt som ligger och bubblar och som helt plötsligt bryter ut när det ändå är fokus på andra konflikter? Och i de här konflikterna så är det ju klart att det finns väldigt mycket hämnd kvar att utkräva, så det gör att det ser väldigt mörkt ut.
Vi får se hur läget blir den närmsta tiden. Där sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Om du har frågor, synpunkter eller nyhetstips, så kan du höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet släpps nästa torsdag. Lyssna då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.